Visste du att svensken lägger en dag om året för att hitta rätt film när det ska streama? Därför finns TV.nu. En tjänst som samlar allt streaminginnehåll på samma ställe och guidar dig rätt. Håll koll på streamingvärlden med TV.nu.
Sportbladets Premier League-podd. Tidig måndag morgon. Vi konstaterar att livet är 2+, men vi är i alla fall inte André Gomes som ligger på ett sjukhus just nu och har ont i den nedre delen av högerbenet. Fy bubblan, vilken skada. Frida, du är med oss från London. Kalle, du sitter här i vanlig ordning. Jag tänkte vi skulle börja på Goodison Park och det som hände igår. Det var ju ett synnerligen viktigt möte utifrån att det var två lag som verkligen, verkligen behövde poäng. Blev det delad poäng till slut? Ingen var väl supernöjd över det. Det var två lag som egentligen hade behövt 3 poäng i den matchen. Nu blev det delad poäng, men det vi framförallt tar med oss och det som liksom stannade kvar på näthinnan efter, det var ju den här fruktansvärda skadan på André Gomes som fick hela matchen att komma av sig. Men när Son stod grät, blev utvisad, vilket var lite märkligt i och för sig, men som blev någon slags konsekvens av hur allvarlig skadan blev. Det kan man ju verkligen ha synpunkter på. Men det märktes ju att i alla fall Tottenham, eller båda lagen, blev ju väldigt, väldigt påverkade utav det som hände. Hur upplevde ni det? Har ni varit med om när något sånt här någon gång när ni har spelat, eller kallar du som tränare, att det har blivit en sån allvarlig skada att man märker att det påverkar spelarna på det sättet som blev uppenbart igår?
Ja, någon gång har man varit med om någon sån allvarlig skada. Nu kan jag inte erinra mig riktigt om när, var och hur det skedde, men man har ju något i bakhuvud av att det har varit någon sån där rejäl skada någon gång när man har spelat själv. Men ja, oavsett så det var ju en oturlig följd av en tackling som i och för sig var beräknande och lite cynisk. Han kan ju inte nå bollen när han tacklar sån.
Nej.
Och jag såg att det var mycket diskussioner om det där, vad det skulle vara för valör på det där kortet. Och någon hävdade att det inte skulle vara mer än frispark och så vidare. Jag tycker att det är minst ett gult kort. Men och utifrån hur det bedöms idag så tycker jag att det är gult kort. Sen kan jag tycka ibland så tycker jag man är lite feg med, jag tycker att man ska göra en annan bedömning. Det gäller inte just den här situationen utan rent generellt att man ska göra en annan bedömning. När en spelare inte överhuvudtaget kan nå bollen och ändå delar ut en tackling, den där cyniska tacklingen, så tycker jag att det gränsar till orange kort och kanske till och med lite mer då. Det var väl ett gult kort och sen så blir det följden av att han krockar med Aurier, foten går av och Atkinson tar ju ett beslut då att ja, det här blev så allvarligt så att jag byter gult till rött.
Ja, han gör ju det. Han har ju tänkt ge ett gult.
Ja, han har ju redan gett det gula, tror jag, till och med. Han tog ut det fickan i alla fall. Så vet jag inte om han visade det någon gång eller om han bara stod med det i fickan. Men sen ändrar han till rött och just där och då så tror jag inte att det var så mycket protester kring det. Men det är klart att när man ser reprisen sen så ser man ju att ja, det hade kunnat varit ett gult också. I ja, så fall borde väl vara gått in och
ändrat
det, kan jag tycka, i så fall.
Ja, men eftersom konsekvensen är så oerhört ödesdiger på något sätt för Gomes, så blir ju att snacka i det läget, just den sekunden, om det ska vara rött eller gult, blir ju så otroligt underordnat.
Ja.
Son kunde ju inte vara kvar på planen ändå. Han var ju helt knäckt. Han var ju helt förstörd. Nu såg jag också Aurier, jag tror han stod bad en stund direkt efter. Alltså det var den nivån på reaktionen från spelarna och även Everton-spelare såklart som var fruktansvärt påverkad utav, och den där, det benet, den här foten är ju så trasig så att det är, jag vet inte om ni har sett bilderna efteråt.
Ja, man vill ju inte se dem, för det isar ju hela kroppen när man ser den typen av bilder.
Ja, det är ju så trasigt som det kan bli liksom. Och vi får väl se vad det är för typ av fotbollsspelare som kommer tillbaka efter den här skadan av André Gomes, det är ju så. Men,
man drar ju sig till minnes en viss svensk stjärna, Thomas Brolin, som skadade foten när han stod på toppen av sin karriär och aldrig riktigt kom tillbaka efter det. Jag hoppas att André Gomes kan göra det, men det är klart att det finns ju risk för att det är en riktigt komplicerad operation och skada. Och att det blir svårt att få den där foten att fungera på exakt samma sätt igen.
Mm. Mina tankar flög iväg till en skada lite mer i nutid för bara några år sedan. Hur var det nu när Michael Omer tacklade Jesper Nyholm i AIK under Svenska Cupen? Och Nyholm var ju verkligen, han hade ju i princip kommit från ingenstans vad var det, en säsong tidigare eller någonting sånt. Och det var ju, han var ju verkligen i sin prime, åker på den skadan och har väl inte kommit tillbaka sen dess och kämpar fortfarande med det. Så att det kan ju verkligen, ja, det kan ju bli horribla konsekvenser av en sån typ av skada. Jag tror man måste komma ihåg också, för jag ser att det är vissa som har blivit provocerade av att man visar så mycket empati i det här fallet. Men jag tror att det grundar sig väl förmodligen i att alla tycker att det är absolut mest synd om André Gomes. Men de flesta vet nog också att Son har ett rykte om sig att vara en väldigt fin människa som vill alltså alla väl generellt. Tyckte det var en liten fin gest där av Seamus Coleman som hade gått in i omklädningsrummet efter matchen och satt med Sonny mer än 5 minuter och pratade igenom vad som har hänt och hade hänt och förklarade att det inte var Sons fel utan att det var en hemsk olycka, men sånt som händer tyvärr ibland. Det tror jag man måste ta med sig i det här fallet. Alltså, ingen spelare vill ju orsaka en sån skada på någon annan. Det hoppas jag i alla fall. Annars är det någonting riktigt fel med.
Ja, det är ju olyckligt såklart alltihop. Det finns ju ingen, eller åtminstone verkligen nästan ingen spelare som vill skada en motståndare. Hur man än reagerar under en match och vilka känslor som kan dyka upp under liksom 90 minuter, så är det ingen som verkligen vill ge någon annan en allvarlig skada. Det tror jag inte. De är kollegor någonstans i grunden. Så olyckligt för Everton och för André Gomes. Till matchen då, det var ju en otroligt svag och blek match överlag. Två dåliga lag som möttes, var känslan man hade. Två lag som inte fungerar, med väldigt bra fotbollsspelare i grunden i båda de här lagen, som inte får till nästan någonting för stunden. Jag tänker kanske framförallt på Tottenham, som ju vi har betydligt högre förhoppningar på. Men en sån som Christian Eriksen till exempel, en sån som det finns ju många man kan plocka upp.
Ja, men Eriksen var väl signifikativ för den här insatsen. Jag tror inte jag sett honom så slarvig som han var den här matchen någon gång. Man tycker ju alltid att man får någon slags begåvade beslut av honom. Visst, han har haft formsvackor tidigare i Tottenham där han inte gjort poäng och sådär, men man tycker ändå alltid att det liksom, det finns ju en smartness med bollen, men det känns som att han har inte huvudet på plats, och det är ju en sport som handlar mycket om det mentala, och finns inte det på plats så spelar det ingen roll vad man har i fötterna. Det var uppenbart igår, för så många bolltapp som han hade där i första halvlek, det var nästan komiskt att se en så bra spelare som sjunker så lågt. Så att det är ju uppenbarligen någonting som inte stämmer där, och frågan är om man ska spela om man inte presterar bättre än så här. Då måste det finnas något bättre alternativ.
Mm. Dele Alli tillbaks i målprotokollet. Han har saknats i poängproduktionen. Alltså, Tottenham har verkligen saknat honom där. Har ju haft mycket skador, slitit med dålig form och så vidare. Såg lite piggare ut, men det är också en superbjudning från Everton ju. Det...
Alex Iwobi slår en ganska dålig passning där.
Ja, det får man säga. Och han är väl glad att det inte resulterar i noll poäng då, för att han får ju ta på sig det helt och hållet såklart.
Ja, det får han, ja.
En indianare så att säga. Sen ett fint avslut utav Dele Alli. Men ja, det är kris. Den här krysset, tror ni, hade det blivit förlust för Everton igår, hade Silva varit kvar då?
Geniet menar du?
Geniet. Han är ju på väg till större uppgifter såklart.
Ja, det är ju frågan. Man sitter ju lite grann och bara väntar på dem på något sätt, att han ska försvinna. Samtidigt så, när man precis tror att det kommer hända, ja men då gör de en ganska okej match och så får de med sig något resultat. Och det går ju verkligen så upp och ner. Och det har ju varit väldigt signifikativt för Everton, tycker jag, under flera säsonger, att de är så, har så extremt höga toppar och djupa dalar. Men med bakgrund, alltså till hur mycket pengar de har spenderat på laget, så är det väl klart att de, ledningen kan ju knappast vara nöjd med det här just nu. Det var ju meningen att de skulle slå sig in i topp 6. Alltså nu är det ju, ja, liksom Brighton är ju långt före. Nej, det är ju, jag tror inte de är speciellt nöjda i alla fall. Sen får vi se hur länge han blir kvar.
Ja, nej, nöjda är de ju såklart inte, och supportrarna har också uttryckt sitt stora missnöje med situationen för tillfället. De är dock inte det enda laget i viss kris nu. De är ju ett lag som Southampton till exempel, som vi också förväntade oss mer av, ligger 3 poäng bakom Everton just nu, och det är väl egentligen att lag som Southampton och Watford har underpresterat ännu mer.
Har vi förväntat oss så mycket av Southampton? Jag hade dem där nere i träsket.
Ja, kanske inte då, men jag har ju också fått möta Manchester City 3 gånger i rad här på ganska kort tid. Eller 2 gånger i rad, och sen efter den där 9-0-förlusten då för ett par veckor sedan mot Leicester Southampton. Vi kommer till City Southampton, men Everton var... Det var någon som lanserade Mourinho som möjlig kandidat att ta över. Är det något ni ser skulle kunna hända?
Alltså jag tror att det är mer troligt att Mourinho tar över Everton än att han tar över Arsenal, som det ryktas jätteintensivt om just nu. Det verkar väl inte ligga så mycket sanning i det.
Men ska inte Mourinho till Bayern München nu då, när Niko Kovac har fått sparken?
Jo, fast det ska Wenger ska ju till Bayern München. Det är riktigt stökigt nu i tränarkarusellen.
Ja.
Men absolut, alltså jag tror att Mourinho,
han hade ju jublat över det.
Kommit till Everton så hade han levererat det som Everton troligtvis vill, och det är ju att plocka fler poäng. För det kan han. Han kan vinna matcher. Mm. Så att i mitt huvud är jag det välkomna.
Alltså efter nu liksom, Real Madrid, och framförallt efter åren i Manchester United med Chelsea däremellan då. Men Everton, är inte det här en drömläge för Mourinho? För här kan han ju komma in och få spela sin fotboll. Det enda som spelar roll här, det är poäng. Det är poäng på banken. Det är det enda som kommer spela roll. Han kan få ställa upp precis hur jävla mycket buss som helst i det där straffområdet. Och ingen kommer ifrågasätta honom så länge han tar poäng.
Nej, men det är ju en intressant filosofisk diskussion. Dels för Mourinhos del. Jag håller helt med dig om att han har ju kvaliteter som Everton skulle behöva just nu. Mm. Samtidigt har han ju bara verkat tidigare i klubbar som har mest pengar. Så det skulle ju bli ett liksom test för hans liksom egenskaper att gå till Everton, som just nu är i en svår situation. De har inte möjlighet att värva sig ur liksom den här krisen. Visst, han hade Porto, de lyckades i Europa. De hade inte mest resurser i Europa, men de hade definitivt en av de klubbarna med mest resurser i Portugal. Så han har alltid varit i de klubbarna som har mycket pengar. Jag hade tyckt det var superintressant att se honom i Everton, om han var liksom motiverad för att komma och rädda det här skeppet. Sen är det en intressant filosofisk diskussion, tycker jag, utifrån Everton. För jag menar, när Sam Allardyce var där och spelade en typ av så att säga långbordsfotboll, då var ju inte fansen ett dugg nöjda med det. Och han blev ju väldigt impopulär, och de ville ha något mer exotiskt, och de fick Marco Silva. Och nu är de inte nöjda med det heller.
Jag tror inte att Mourinho är bättre på att vinna över supportrar på sin
sida. Det är ju.
Man får ändå komma ihåg att i United så han hade supportrarna på sin sida väldigt, väldigt länge. Allardyce däremot. Han gjorde ju sig ovän med dem på första träningen. Liksom. Det var, jag tycker snarare att det är ju det här man har väntat på, att Mourinho ska ta över en klubb i mitten. För det känns som att han är som bäst när han får vara lite underdog ändå. Men vi får väl se.
Ja, alltså, jag tror också det. Alltså, för såklart, Everton är ju ett lag med en självbild av att spela innovativ och underhållande fotboll. Så är det ju. Men de är också ett storklubbskomplex. Jag menar, de hade ett 80-tal där de var Englands bästa lag. Och har sedan dess liksom alltid fått vara dels då liksom lillebror i Liverpool, men också det ständiga liksom laget utanför toppen. Bara det att, alltså, skulle man få in en Mourinho med bara den självbilden det skulle ge, att man får in liksom den största stjärnan som finns i tränar.
Ja, jag tycker inte han är det längre, men jag känner att han är en stor stjärna i alla fall.
Ja, men det är klart han är. Alltså, det är ju Mourinho vi pratar om. Det skulle ju göra någonting. Jag tror att han,
den stjärnan har ju fallat lite.
Det är klart att den har. Det är klart att det är Pep Guardiola och det är liksom Klopp och Simeone och några såna här som kanske är de största stjärnorna idag då. Men han skulle komma undan med så oerhört mycket. Bara för att det vore en ny era på något sätt i Evertons självbild. Skitsamma, vi är inte där än. Marco Silva är fortfarande kvar. Vi får se vem det är som tar över i det händelse av att han får sparken. Kanske blir kvar, kanske vänder det här nu. Han har ju kunskapen att vända det här. Min fullständiga övertygelse.
Okay.
Ja, vi lämnar den matchen då och går vidare till Arsenal som tog emot Wolverhampton, och då var du på plats, Frida.
Ge oss allt.
Ja. Var ska man börja?
Ja, hur var stämningen framförallt?
Man kan ju börja med startelvan kanske.
Ja, men hur var stämningen framförallt? Och sen då, det här är ju en till tränare som är hyfsat ifrågasatt.
Ja, det får man lugnt säga att han är. Och först och främst så var ju Mesut Özil tillbaka i startelvan. Granit Xhaka var ju förstås inte med i truppen överhuvudtaget. Och där tänkte man ju att det skulle bli intressant att se det. Den mittfältskonstellationen. Det började väl inte jättebra, kan jag inte påstå. Det var faktiskt Wolves som tog tag i matchen från början. Det var inte alls, alltså, vilken skillnad det var jämfört med första kvarten, alltså i förra omgången, när det var, alltså mot Palace, när det var Arsenal som tog tag i det och ledde med 2-0 efter en kvart. Det var inte riktigt samma. Den här gången, de åt sig snarare in i den första halvleken. Och får ju till slut också in ett mål där som såklart måste ha känts oerhört skönt. Och det är ju Aubameyang som gör det, och det är ju Lacazette som, eller Luis slår ett inlägg från höger och Lacazette får bollen, vänder upp och så spelar den vidare till Aubameyang. Och det var väl Lacazette och Aubameyang som liksom höll ihop det väldigt mycket under den första halvleken. För att det ser ju väldigt mycket stiltje ut när Arsenal spelar eller ska försöka spela sig upp i planen. Och det var något tillfälle i den andra halvleken sen där de återigen skulle försöka spela ut från alltså spela ut kort från målvakten och publiken bara liksom blev helt galna och bara liksom sluta göra sådär, för ni kan inte. Alltså det var den känslan generellt, och jag kunde hålla med dem till viss del, för att de försöker hela tiden att spela ut kort och de har så svårt för det. Alltså det känns som att de har inte kommit någonstans på all den här tiden som Emery har varit där. För efter varenda match så sitter Emery på presskonferensen och pratar just om det här. Att vi måste bli bättre på att spela ut eller starta upp anfallen kort och sådär. Och det sker liksom ingen ingen förbättring, känns det som. Det är fortfarande ganska så andefattigt generellt. Och det är inte orättvist att Jiménez får in det där 1-1 målet sen med kvarten kvar. En poäng var det, kändes ganska ganska rättvist. Och det var rätt kul också, för jag har aldrig hört Nuno på en presskonferens tidigare. Och för det första, vilken jäkla skön profil det är. Han bara glider in där och liksom nej, men sa ju det att de absolut förtjänade en poäng. Det var inte mer med det. De gjorde en bra match och Arsenal var inte riktigt så bra som de hade trott och bla bla bla. Och sen så kommer Emery in och säger på fullt allvar att han liksom tycker att Arsenal förtjänade segern och att de överlag gjorde en oerhört väl taktiskt genomförd match. Och man sitter där och tänker, vad tittar du på under de här 90 minuterna? Så att, ja, det är många frågetecken just nu, och nu börjar jag bli mer och mer på Emery out sidan tror jag, för att nu snart är måttet rågat, för att man kan liksom inte vara så här. Det kan ju vara språk, alltså den kommunikativa biten som brister lite när Emery ska försöka förklara hur han har sett på matchen, men någonstans så får man väl vara ärlig och inse att det har inte hänt mycket på den tiden som han har varit där nu i klubben.
Nej, alltså jag får känslan av att han försöker vara vag och inte på något sätt spela någon i händerna, att inte hänga sina spelare, samtidigt inte bara skylla ifrån sig. Han försöker balansera, men han framstår istället som bara lite arrogant och
svår att förstå.
Ja, och svår att förstå, liksom arrogant och obegriplig. Och det har väl med språk att göra ganska mycket, men samtidigt så får han ju börja förklara sig någon gång också vad det är de gör som inte funkar. För någonting är det ju, försvarsspelet sitter ju inte, det konstaterar vi vecka efter vecka.
Fast försvarsspelet var faktiskt, alltså det ska sägas, typ en sån som Sokratis gjorde en väldigt bra match, exempelvis. Luis är ju faktiskt den som ligger bakom 1-0-målet. Så jag tycker mer att det känns som att de har ingen riktigt... Men det går lite för långsamt. Alltså de har inte fått till sin speluppbyggnad än. Och där måste ju Emery beskyllas för det, antar man, eftersom att han uppenbarligen inte har lyckats implementera sin spelidé på spelarna än, trots att det har gått ganska lång tid nu. Det är ju där jag känner liksom att det där problemet ligger, och sen uppenbarligen då att de har svårt att spela ut kort och sånt där, det är ju givetvis, det har ju såklart också med kvalitet att göra.
Man måste göra en bedömning då om man klarar av att göra det.
De har ju ingen riktig hold-up-spelare, så att de måste ju på något sätt rulla upp motståndaren. Jag vet inte vad de har för spelare högre upp på planen som krigar till sig. Han spelar Torreira lite högre upp, men han är ju, även om han är en duktig liksom kontaktspelare, så är han ju inte en, han är ju ingen target, om man säger så. Så att de har inte riktigt lag för att spela på något annat sätt.
Nej, det har de inte. Men samtidigt behöver man inte stå och rulla ut från kort från insparkar och stå och spela kvadraten i eget straffområde. Det finns ju ett mellanting där. Ja, och visst, där finns det ju någon slags avvägning för honom att göra, om de har material och kvalitet för att ju spela med det höga risktagandet. Där tycker jag man kan sätta ett frågetecken. Men jag håller med om att det har gått ganska lång tid nu, 15 månader har han varit i klubben. Just nu ser man ju ingen förbättring. Och det är klart att det måste börja resas frågor kring det. Jag tyckte att det såg spännande ut förra hösten. De radade upp en jäkla fin svit under den perioden. Men här och nu så finns det verkligen frågor att ställa. Och frågan är om han är rätt man till att balansera laget. Jag vet inte. Han är ju uppenbarligen liksom Özil. Det spelar ingen roll hur fina klackar sist han gör på Anfield. Han kommer ju inte att finnas i hans planer ändå. Liksom. Så är det ju. Han har ju bestämt sig där. Så att... Och
Men det var en fin klackassist.
Det var en ganska fin klackassist, det får man ändå säga. Alltså det, den kan man ha på näthinnan när man går till sängs. Men jag har varit positiv till Emery och tror att han skulle kunna reda ut det här. Men samtidigt så nu har det gått ganska lång tid och just nu är de inte inne i någon bra period. Det är ingen tvekan om det.
Det känns som sånt slöseri också med tanke på att man har Aubameyang som är alltså i den formen han är i, och Lacazette som också gjorde en bra match den här matchen. Alltså att man har de två där framme och så kan man liksom inte förvalta det bättre. Alltså tänk så många klubbar som står där med, ja men man pratar om att United behöver värva en anfall. Alltså det är så många klubbar som hade
och dött för det anfallsparet. Ja, alltså,
jag tänkte säga hade dödat för att ha ja. Sitt lag. Det var ju lite extremt. Men ni förstår vad jag menar.
Absolut.
Och att man inte kan förvalta det bättre.
Det var ju något på spåren tyckte jag förra hösten när de spelade där 4-2-2-2 typ och fick in dem som anfallspar. Så jag vet inte varför han släppte det. Jag tror att det var för att backlinjen klarade inte av att spela fyra där bak. De behövde mer täckning. Mm. För annars blev det cirkus i defensiven. Men där tyckte jag ändå det fanns någonting.
Ja. Sen undrar jag, Adama Traoré in the flesh. Hur fantastisk var han?
Precis, du får välja mellan 4 och 5 plus. Mm. Jag har inte sett matchen. Jag bara utgår från att det är skalan när psyk pratar Adama Traoré.
Nej, jag fokuserade inte jättemycket på Traoré.
Oh, vilken dygn.
Svagt.
Men det var ju svagt om jag med tanke på att vi pratar om honom i den här podden.
Du skulle ha fångat in honom i mixade.
Exakt.
Ja, Emirates är... Jag kände att presskonferensen med Emery, den är alltid så intressant. Så jag brukar välja den där.
Explain.
Sen får man ju inte, för jag får inte vara i mixare.
Nej, just det. Nej, du måste smyga in där.
Jo, men då vill man ju smyga in när det finns något värde i.
Ja, jag fattar. Man måste välja sina krig. Ja, det är bra.
Jag förstår ingenting här. Traoré har ju det.
Ja.
All right. Det var kryss på Emirates i alla fall. Ja, förra veckan så blev det inte så mycket Manchester United som några av er har hört av er och konstaterat. Och så blir det ibland, vi hinner inte prata om alla matcher. Men lite typiskt då att de just den veckan hade gjort en ganska bra match. När de slog Norwich borta. Norwich som ju är rätt hopplösa för stunden, ska väl tilläggas. Hade ju hoppats då kanske få väva ihop den matchen då med en ytterligare positiv... tillställning borta mot Bournemouth. Så det kan vi ju inte riktigt göra när Bournemouth vinner med 1-0 och igen såg United lite sådär blodfattigt ut framförallt framåt, även om Mason Greenwood hade en boll i stolpen på slutet och det hade kunnat gå andra hållet. Å andra sidan hade Bournemouth också flera fina lägen att göra fler mål. Det sker ju en jätteräddning bland annat på Harry Wilsons skott i andra halvlek där.
Jag tyckte de började ganska bra i den här matchen. Första 5-6 minuterna där så tycker jag att de började rätt positivt. De har väl något jätteläge där. Jag tycker det är också ganska typiskt för de liksom, bristande kvaliteterna som jag tycker de har. Dan James gör ett jättefint uppspel för en gångs skull. Lindelöf hittar in jättefint och de hittar ut på kanten på Daniel James som springer sig loss och hittar in på Pereira som, jag vet inte, han bara dålig timing, felsteg. Annars så har han ganska god chans att bara rulla in den bollen när han får den snett bakåt. Men sen gör ju Josh King där ett jäkla fint cirkusnummer där han bara helt och hållet vänder bort Wan-Bissaka i straffområdet och gör 1-0 och därifrån så är det ju den där torftiga Manchester United som vi har sett tidigare när de ligger under, när de ska möta ett lägre försvar så finns det väldigt, väldigt få idéer och väldigt lite kvalitet. Och de spelar alltså med en mittfältstriangel nu med McTominay, Fred och Pereira och... Nu ska jag verkligen, det var ju synd då att vi spelade in här, för jag hade tänkt att hylla McTominay faktiskt, för han har ju faktiskt varit riktigt bra nu de senaste veckorna, och då menar jag fortfarande bra utifrån hans förutsättningar. Det är ju inte som så att han är perfekt på något sätt. Men han har varit nyttig. Riktigt bra karaktärspelare framförallt. Och en av Uniteds bästa spelare de senaste veckorna, definitivt. Men de blir ju ändå låsta av att ha så lite kvalitet på centralt mittfält när de ligger under i en match. För då måste du skapa själv, då ska du driva matchen, då ska du börja lirka upp ett motstånd. Och där, den kvaliteten, det är ju liksom inte i närheten att den finns på Uniteds mittfält. Och det är ju såklart ett jätteproblem. Men jag tror nog att vi pratade rätt mycket om det redan efter matchen mot Chelsea där, när de hade vunnit med 4-0 i premiären. Och redan inför säsongen så syntes det ganska tydligt att så länge de får kontra, då kommer det vara en sak. När de inte får göra det, då kommer de ha problem. Och det tyckte jag syntes i den här matchen. Igen.
Ja, det finns kreativa problem.
Vi kommer komma in på ett annat lag som är duktiga på att vända underlägen och som driver matcher i de lägena på ett helt annat sätt. Men vi tar dem sen.
Fantastiskt mål från King förstås, men det är ju ett rätt slappt försvarsspel.
Ja, det är jätteslappt och det är ju tydligt där hur de hamnar i position där. Maguire blir plötsligt ytterbacksposition och Van Bissaka mittbacksposition. Han låter ju honom vända upp. Även om man gör det bra, King, så ska han ju aldrig få vara något annat än felvänd i den situationen.
Långsamt hela
ja,
aktionen,
men när han tar ner liksom den bollen så måste det ligga tajt och hålla en felvänd. Och det gör han inte. Han måste komma in i kropp i det läget. Och det var väl ganska talande för att det är inte så mycket som stämmer just nu där.
Man måste ju ändå, jag bara notera det, för Chris Smalling gör ju en liten succé borta i Roma. Att det är liksom, det verkar ju vara någonting just hos Manchester United just nu som bara gör att spelarna inte når upp i sin potential.
Så är det. Det finns en annan mittback i ligan i Premier League som är fenomenal just nu, det är Johnny Evans. Ja. Som jag tyckte att de slarvade bort. Ja, det är, jag menar, Smalling, de vill köpa loss honom där nere i Rom nu.
Ja, precis. Han har ju varit otroligt bra där nere. Och det såg man ju inte riktigt komma efter de senaste säsongerna han har haft i Manchester United. Men ja, det är som att det liksom kollektivet inte är där.
Lukaku 2 mål igår också, för Inter.
Ja, du ser.
Det kan man ju skjuta in.
Det kan man absolut skjuta in. Vi tar oss vidare till Leicester Crystal Palace 2-0. Leicester som cementerar den där platsen, Champions League-plats just nu då, ligger 6 poäng före Arsenal på sjunde plats, eller på femte plats, förlåt. Och det är ett ganska stort avstånd. Två lag som möts nästa helg i vad som nu har blivit en riktig 6-poängsmatch faktiskt. Leicester dominerade Crystal Palace. Palace som ju också öppnat säsongen väldigt bra. Men Leicester ser ut som the real deal den här säsongen igen. Och Jamie Vardy, mål igen.
Klassmål, inte bara från hans sida, utan kombinationen där var ju grann.
Och det är ett sånt, alltså älskar det avslutet. Han förtar sig inte, han går inte på kraft, han försöker inte dribbla. Han tajmar in bollen så fint, lägger den mellan benen på försvararen, precis lagom långt från målvakten, ett tillslag, bredsida in. Det är ett riktigt klassavslut. Alltså. Han är verkligen i den zonen just nu, Jamie Vardy.
Och kaxig målgest också, får man säga.
Jag kör det gamla Henrik Pedersen i Bolton, flaxa som en fågel.
Mm. Ja.
Jag tänkte ju liksom The Eagles, att det var ett hån.
Att det var ett hån mot Palace?
Ja, det måste det vara.
Kombinerat med att det är Leicester som flyger nu. Alltså någonting sånt.
Ja, det är klart. Jag fungerar. Går på hånet. det var ju också imponerande, tycker jag, med defensiven. Jag såg att de snackade om det lite där i BBC. Du snackade om Match of the Day där. Just att offensiven har ju alla hyllat nu i Leicester, för den är ju riktigt bra. Jag ser in mål, mycket kreativitet där framme, men just defensiven nu imponerar ju också. Dels två bra mittbackar i Evans, syns ju där, och dessutom en riktigt, riktigt bra defensiv mittfältare, Indidi, som är i bra form just nu.
Ja, han är otroligt viktig för det här laget. Och Brendan Rodgers har fått ihop det. Det ser ut som ett riktigt lag. Bra, alltså ytterbackarna är ju... Det är ju två ytterbackar som många utav Vi har pratat om till exempel Tottenham tidigare. De hade ju inte mått dåligt av att ha Leicester tillbaka.
Nej,
i det
knappast.
Och så mycket som de betyder för framförallt den kreativa delen utav spelet. Är det sjukt imponerad av Leicester? Vill du in med någonting mer där, Frida?
Nej. Men oerhört viktigt för mitt managerlag att Siyunsu gjorde mål.
Ja.
Kan jag säga. Jag leder ju trots allt ligan, så att det är viktigt för mig.
Min fingertoppskänsla när jag stoppade in Ramsdale i mål inför den här säsongen. Eller inför den här omgången.
Han har stått för mig länge.
Han har gjort
faktiskt.
Det.
Mm.
Vi tar oss vidare från Leicester då till Watford som mötte Chelsea. Chelsea som ser riktigt, riktigt bra ut. Det är som att det är, alltså, blessing in disguise, det här transferförbudet är verkligen the epitome of blessing in disguise. Nu var det mycket, mycket engelska på en gång, men Tammy Abraham gör mål igen och det är en magisk passning han får. Är det Kovacic som slår?
Nej, Jorginho
som slår den.
Det såg intränad ut.
Ja.
Det såg ut som att det fanns en tanke där om att vi ska överraska motståndarna med just den typen av passning tidigt i matchen. Och väldigt effektivt om man slår den med den kvaliteten som Jorginho gör där.
Är det ju 10 av 10? Det är
ja,
liksom...
det är det. Och nej, men Abraham, han har ju visat sig kunna avsluta också. Mm. Han har ju haft ett antal avslut nu tycker jag som har varit. Alltså, där han ändå, det är mycket jobb kvar att göra.
Ja.
Han hade ju någon lobb där, var det borta mot Southampton där när han lobbar den från väldigt långt avstånd. Och, nej, men det är inte bara han, utan jag tycker hela maskineriet är väl oljat nu. Precis som du är inne på, liksom, de tycker de har flera liksom, uppspel där de rullar upp motståndarna och de liksom... hitta bra lösningar och omställningsspel känns giftiga med Viljan, med Pulisic, med Abraham såklart. Mount ligger i någon slags nummer 10-roll där han får väldigt mycket fria ytor. Det ser riktigt bra ut. Det är väl bara den där försvaret är ju inte tillräckligt bra idag för att hota uppåt och liksom...
Nej, för det blir ju skakigt på slutet och Watford får den där straffen till slut och som ju...
Precis, jag tycker det finns lite barnsjukdomar varje gång de spelar i det där försvaret, men offensivt så ser det ju så extremt spännande ut och det är bara lyfta på hatten för att som sagt, som du är inne på där, de måste fram egna spelare nu och de känns som de tar steg för varje vecka.
Jag håller med om det där med att de har lite barnsjukdomar kvar, men jag tyckte ändå skillnaden gentemot tidigare matcher när man har släppt in mål alltså väldigt sent och sånt, det var ju att man faktiskt inte gjorde det den här gången. Jag tror att den där räddningen på, som Kepa gör i slutet på Ben Fosters nick, hur sjukt är inte det förresten, men ja. Men just den räddningen, jag tror att den kommer att bli så oerhört viktig för Chelsea, för att alltså just det där att man dels får med sig 3 poäng, men också att man känner att man kan stå emot när det andra laget trycker på det sättet i slutet. Och jag måste bara, jag vet att vi har hyllat Jorginho jättemycket med rätta, och menar den passningen som man gör till Abraham, det har man sett ganska många gånger nu under säsongen, men den har inte lyckats då, så detta är liksom första gången som den verkligen sitter, och smart också av honom att dra på sig ett gult kort i den här matchen, vilket gör att han missar matchen mot Palace men att han kan spela mot City. Det var smart. Mm. Jag tror även att Lampard är ganska glad över det, för han har ju varit lite bekymrad över att Jorginho har tvingats spela så pass mycket som han har gjort, men det blir ju så när man har när man inte riktigt har spelare, alltså många skadade och sådär, men Kanté ska väl vara på gång, så att det är ju skönt. Men det jag skulle komma till var att man måste liksom hylla Kovacic ganska mycket med tanke på vilket kliv han har tagit, alltså, om man ser till förra säsongen. Och jag vet inte, det måste ju vara Lampard som är skillnaden. För att jag tycker att alltså i den här matchen så... Jag tycker att han har varit bra tidigare, men jag tycker att han är exceptionellt bra i den här matchen. Och jag vet att det snackas om att han måste göra fler mål och sånt. Men måste han verkligen det när man har hela den anfallslinjen framför sig? Jag tycker att han har överträffat förväntningarna, och jag tror att om eller snarare när han gör sitt första mål. Alltså jag tror att Chelsea-supporterna kommer gå berserk då, för att han, han har varit otroligt bra. Så det är mycket positivt. Aspiliketa var ju, han ser ju bättre och bättre ut också. Det trodde man inte inledningsvis.
Ja, det trodde man liksom att tåget hade åkt. Men Kovacic, det är som att han ibland kommer på att just det, så här kan jag ju göra. Och så dribblar han två spelare bara för att han tycker att det är kul. Det, han har en otrolig bollbehandling emellanåt Kovacic. Det är makalöst. Så kan han liksom säga, lite för, det är som att han ibland glömmer bort sin egen förmåga i att göra det där. För han skulle kunna göra det där ännu oftare. Nu har han gjort det på slutet ganska mycket. Han transporterar den här bollen och är sådär teknisk och svår att ta den av i små ytor. Och funkar ju jättebra. Eftersom han då kan utmana i den delen av planen, så blir det liksom ett numerärt övertag längre upp då för de snabba offensiva spelarna. Men ja, det var ju precis det här man gillade med honom när han slog igenom i Italien. Kovacic, för han lämnade för Spanien då de här egenskaperna, och det är som att han har kommit på att man kan göra så här igen. Och sen så måste man ju säga att det är ju, jag förstår att Chelsea-supportrar inte tycker det, men det är ju synd att inte Ben Fosters nick går in där. Finns det inte många saker man gillar mer än en målvakt som går upp på slutet och får en träff på bollen? Det är ju bland det finaste som finns i fotbollen när målvakt får göra mål.
Han gjorde ju en riktigt bra match också, får man säga, Ben Foster. Han räddar ju, är det väl Mount har väl något avslut där som borde gå in i mål, men han gör ju en jätteräddning. Men det är lite extra fint också precis efter, alltså när domaren har blåst av matchen, och att Foster går fram och kramar om Kepa. Det är som att liksom målvakter emellan, att han kan inte låta bli att hylla honom för den där jätteräddningen, för det var ju en grym räddning.
Ja, och det är ju inte första gången som Kepa faktiskt plockar fram en sån där räddning i ett avgörande läge. Han har faktiskt, tycker jag, gått lite under radarn den här säsongen. Han har varit riktigt, riktigt bra.
Verkligen.
Han har inte riktigt sån där utstrålningen som några av de andra, men som att göra avgörande, spektakulära, viktiga, svåra räddningar, det kan han verkligen göra.
Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
Väl spenderade 800 miljoner eller vad det var. Nej, det var inte riktigt så mycket.
Ja, det var kanske det.
Usch, det lät mycket i huvudet. Men ja.
Aston Villa, Liverpool 1-2. Det satt långt inne den här gången, men de hittade ett sätt att vinna igen, Liverpool, efter att ha haft 7 sorger och 8 bedrövelser mot sig i matchen innan. Så klev han fram, Mané, med först ett vänsterinlägg som sitter där det ska på Andrew Robertsons panna, och sen så styr han in en nick själv på slutet. På tal om intränade varianter, det var ju två stycken varianter på spel som vi faktiskt såg tidigare i matchen också, som de varit nära på. Just den där krossen över på bortre stolpen, då var det ju Mané själv som var fram och nickade tidigare när Alexander Arnold var väl som slog bollen den gången,
just det.
Som räddades. Så det är exakt samma situation egentligen som uppstår, fast det är efter att Mané har bytt kant, och då är det han som slår över den på Robertson som dundrar fram och gör mål igen. Han har gjort 2 mål den här säsongen.
Ja, vi tar det från början, så tycker jag Villa gör det jäkligt bra inledningsvis. För att vara Aston Villa så tar de ju ändå matchen, greppar tag i den och gör det de absolut kan av den. Kliver på och får ju liksom energi av att de får betalt för det också.
Men gör det väldigt smart vid frisparken som blir mål.
Ja, precis. Fast situation där.
Liverpool slumrar till lite grann, spelar med hög linje och de kommer in bakom och sätter dit den. Det finns väl ett vägskälsmoment där i andra halvlek när de har någon friläge där i början, va?
Andra halvlek. Precis.
Där de inte gör mål då. Och sen är det klart, det fanns ju situationer där för Liverpool, den där målet där som de gör i första halvlek, så jag menar, om det är håret under armarna som är offside, så vet jag inte om man ska döma på det. Alltså jag tyckte den var jäkligt tveksam. Det ska ju vara...
De flyttar ju linjen dessutom under varkollen, för först har de en linje där nere onside och sen ritar de om den och då ser den ut att vara offside istället.
Ja, okej. Okay. Ja, alltså så jag tyckte den var ju ytterst tveksam, men ja, man får väl lita på att det var någon millimeter hud som var offside då, i så fall. Men och sen hade de väl någon straffsituation där när det var hans, som mycket väl hade kunnat bli straff. Så att de var ju där och nosade på det. Sen är det ju det där som jag känner alltid när Liverpool ligger under nu för tiden. Man vet att de kommer att vända. De kommer att vända. De har otrolig mentalitet och de har en otrolig förmåga att dels så tröttar de ut motståndarna. De går ju på knäna i slutet av matcherna för att de kommer i våg efter våg. Och de får inte andas riktigt Villa heller. Utan man ser liksom, man tittar på sista 10-12 minuter i matchen, så tar Villa egentligen ett enda bra beslut med bollen då? Knappt. Och det är ju för att de är så extremt trötta. När de får bollen så har de inte fått känna på den på så länge. Och det, liksom, det blir förhastade beslut hela tiden. Och då kommer ju bollen tillbaka hela tiden. Och gör den det, så förr eller senare så ringer det. Och det var intressant det jag läste. De skriver där att Klopp tränar. På träningarna så kan han träna anfallsspel med just det här. Träna comebacks med att använda undertag i anfall. Ofta tränar man ju att man har övertag, fler anfallsspelare än defensiva spelare för att få fram fler målchanser och så vidare, fler avslut. Men han tränar med fler försvarare än anfallare, och att det laget som har flest spelare, de får dessutom starta i ledning. Och det är väl ett sätt att locka fram den där mentaliteten att ingenting är omöjligt liksom. Mm. Och det känner man ju. Det är ju lite Sir Alex Ferguson United 90-tal nu.
Exakt.
Alltså, när de ligger under så känner man att de kommer att vända. Det är aldrig över.
Dessutom har lagen de två lagen, alltså Sir Alex Manchester United och det här laget, någonting gemensamt. Också skulle jag slänga in Manchester City för ett par år sedan, som alltid vände alla matcher och gjorde mål precis i slutet och alltid fick med sig poängen. Det är att de har bollen väldigt mycket, de tröttar ut sina motståndare, och med 20 minuter kvar så slänger de in riktig kvalitet från bänken. För det som kommer in för Liverpool här är ju Keita, Oxlade-Chamberlain och Origi. Och det är klart att med de tre spelarna med pigga ben på slutet mot ett tröttkört Villa som står i eget straffområde, ja, då ger man sig själv faktiskt chansen att skapa ganska mycket de sista minuterna. Precis på samma sätt hade ju United världsklass att slänga in från bänken in i de skedena på matchen. När det blir mycket, vi vet ju att sista kvarten är då de flesta målen görs och så vidare.
Båda de här lagen har också väldigt hög kvalitet på just inläggsspel också. Det är inte bara att skicka in bollen i boxen och bara stoppa in någon boll med snö. Utan de har ju riktigt bra sving när de skickar in dem från båda kanterna i Liverpool.
Mm.
Och... det brukar ju inte vara Mané som står och svingar vänsterinlägg. Men det funkar ju uppenbarligen det också.
Ja. Men de är så vad heter det? Mångsidiga. Och sen att ytterbackarna är inblandade i nästan precis allt. Nu gör Robertson ett mål och sen är det Trent som slår hörnan till 2-1 också. De är ju inblandade i det mesta.
Ja.
Båda två. Så är det.
Oförlåtlig blunder tycker jag, Villa på den hörnan. Alltså den spelaren som har första ytan får ju aldrig låta en spelare komma in framför. Så jag kan tänka mig att Dean där var väldigt missnöjd med hur man hanterar den sista hörnan där.
Det är ju en variant som de har spelat på ganska mycket Liverpool, som Klopp också sa. Vi kunde ju se själva, det var väl tredje eller fjärde försöket i matchen att göra precis den varianten. Den lyckades till slut. Manchester City-Southampton, 2-1. inte helt olika scenarier här. Southampton förvånansvärt tog ledningen efter lite svagt målvaktsingripande från Ederson. James Ward-Prowse gjorde mål. Men City kommer tillbaks, radar upp chanser och så till slut vinner med 2-1. De är ju svårslagna de här lagen, det är bara så.
Ja, det sjuka är ju också hur Southampton verkligen försvarar sina matcher. Det var fembackslinje, centrerad fembackslinje. Så det var så tjockt där inne så att det fanns ju ingenting att göra annat än att slå ut bollen på kanten och stoppa in den i boxen. Och det gjorde de ju hela andra halvlek och jäklar vad inlägg de slog. Och till slut så är det ju den typen av inläggsspel som resulterar för dem också. Och ja, det är klart, slår man så många inlägg, har man så mycket kvalitet på spelare som kan nosa upp var de andra bollarna hamnar och även avsluta, så gör man ju mål förr eller senare. Det är uppenbart i båda de här två fallen. Men just City har ju varit immuna när det handlar om just det där med att spela inlägg. Det är inte varit deras melodi, men nu har de inget val när motståndarna bara ställer sig så där centrerat som Southampton gjorde här.
Det kan vara så armlängds avstånd mellan backarna när de ställer upp i backlinjen där liksom.
Precis. Nu kommer vi tillbaka till det här gamla experimentet som man alltid kände när det gällde Barcelona på den tiden när motståndarna gjorde sig dem. Men de skulle behöva en Andy Carroll nu. De skulle behöva en riktig nickspecialist i City. Ja. I de här matcherna, fatta i andra halvlek och stoppa in en sån här riktigt bra huvudspelare i boxen. Vad svårt det hade varit för motståndarna då.
Ja.
Då vågar man ju inte riktigt låta dem slå de där inläggen.
Guardiola kanske har Zlatans nummer kvar i telefonen någonstans.
Ja, men Zlatan var ju aldrig någon riktig nickspecialist heller. Jag menar så här riktig, alltså. Jag
tror också att Zlatan är den sista personen i universum som Guardiola skulle höra av sig till.
Ja, så kan det vara.
För någonting överhuvudtaget. Imponerande segrar med de förutsättningarna för både Liverpool och Manchester City. Och på söndag möts de i en tidig ligafinal. Det får vi väl kalla den då. Det är väl ingen annan som tror att det kommer att handla om något annat lag i slutändan av den här säsongen. Det är långt kvar förstås. Men det är
Chelsea kanske, vem vet?
Vem vet, Chelsea kanske. Vi vet ju sedan tidigare att man aldrig ska räkna ut Leicester heller. När de är i ett stim kan det vara en hel säsong.
Sheffield United.
Ja.
Det är sexa nu va?
3-0 mot Burnley, sexa nu.
Brighton på 8:e plats. Det är också rätt sjukt.
Ja, det är så sjukt jämnt i den där tabellen. Så det blir ju sådär när man vinner ett par matcher. Men visst är det imponerande av både Sheffield United och Brighton att placera sig så högt.
Verkligen. Men några ord om Liverpool City på Anfield. Vad förväntar ni er utav lagen inför? Fabinho vilar ju på tal om, du var inne på det, att Jorginho tog ett gult för att få vila och sen för att vara tillbaka mot City. Fabinho spelar ju inte överhuvudtaget för att han var ett gult ifrån att bli avstängd. Så för att inte riskera avstängning så vilade han mot Villa i helgen då och är tillbaka nu mot City. Men vi har ju faktiskt sett City ställa upp ganska defensivt på Anfield tidigare. Det kan de inte riktigt göra i år när de ligger 6 poäng bakom. Det känns som att de i alla fall behöver försöka.
Det är så pass tidigt ändå i ligan. Det är ju,
jag tror att Liverpool tar ett kryss i det här läget för att hålla distansen.
Ja, det gör de säkert. Men jag tror, det är klart att de vill vinna City. Men det är svårt att se att de skulle gå liksom åka till Anfield och liksom vara extrem offensiva för att gå för seger tidigt i matchen. Det tror jag inte.
Nej, jag tror inte heller det. Jag har också en känsla av att vi kommer bygga upp den här matchen så sjukt mycket. Sen får vi en återupprepning av höstmötet förra året som blev ju ganska tråkigt.
Just det.
I slutändan.
Ja. Jag ser också risk för det.
För det var ju en match där Guardiola, där City spelade extremt defensivt. Man har aldrig sett dem spela på det sättet tidigare.
Nej, det stämmer.
Ni tror att det kan bli samma...
Nej, jag tror att det finns en risk för det i alla fall. Alltså, det är svårt att se att de skulle åka till Anfield och blåsa på, för då spelar de Liverpool rakt i händerna. Men det blir ju så otroligt intressant att se. Det blir oerhört spännande såklart.
West Ham Newcastle 2-3. Den målrikaste matchen i omgången. John Joshelvi tillbaks nu då. När Longstaff är avstängd efter sin utvisning förra helgen, så klev han in från start här, Shelby. Och gjorde lite av det han brukar göra. Framförallt så, det var ju en målvaktstavla visserligen på
vi kan ju återkomma till just målvakten där. Men han var ju fin, Shelby. Dels i första halvlek hade han ju en yttersida som han drog ett avslut i kryssribban. Det är inte så ofta man ser en yttersida bara så där stillastående, bara dra av en yttersida från distans, sitter i kryssribban. Det är ju, det vittnar ju om att det finns en hög höjd hos honom.
Ja, det vet vi att det gör.
Sen frisparken, som sagt, den målvakten får man ändå förmoda ha betalt för att rädda bollar, och det kan man ju ifrågasätta om man hade glömt bort just i den här situationen. Shelby var ju nöjd. Han sprang hela vägen bort till fansen på andra sidan, andra kortsidan sprang han och fira. Senast gjorde det var väl Emmanuel Adebayor där, när han gjorde det på
Etihad där.
Ja, precis. Det var inför motståndarfansen den gången. Men Newcastle gjorde ju en väldigt sprakande första halvlek. Kunde ju ha lett större, ska ju sägas. Målvakten Roberto där, de lider ju jättemycket West Ham av att Fabianski skadad. Enormt. Roberto gjorde ju någon mer blunder där i den här matchen. Sen räddade han ju faktiskt också ett par frilägen. Han gjorde ju några fenomenala räddningar. Så att till slut kanske han hamnar på even då. Samtidigt är det bättre att ha en målvakt som tar det han ska ta och släpper in det som han egentligen borde släppa in. Det skapar ju mer trygghet där försvaret vet vad man borde ta och inte ta. Men de lider ju såklart West Ham av att de inte har någon trygghet där. Ja, precis.
Finns det någon liten ironi i att Adrian lämnar i somras? Han hade ju behövts nu.
Om man han hade ju fått stå nu. Så är det.
Ja, verkligen. Och vi är ju
nu såg jag din favorit Adama Traoré. Jag hade igång här highlights från matchen här. Vilket uselt beslut av Adama Traoré är. Han fick ett överlapp där och skulle bara slå en sån här passning som vem som helst kan slå. Bara slår han ut den över kortlinjen där. Jag var tvungen att ta upp det eftersom du har ju lite skygglappar när det gäller honom just nu.
Absolut.
Så beslutsfattandet är kanske inte 100% ännu.
Nej, så är det ju. Det kommer nog aldrig bli heller. Han utgår ju inte från så hög nivå, om man säger så här. Så att förbättringsmål, det kommer nog alltid finnas i beslutsfattandet.
Ja, men tillbaka till West Ham där.
Ja, West Ham som har kommit av sig lite grann.
Verkligen.
Så de såg ju så otroligt fina ut. Hade väl 5 raka segrar eller något sånt där.
Så 6 matcher nu i alla turneringar utan seger.
Ja. Och nu börjar det pratas om Pellegrini ska liksom få sparken och så vidare. Det går så fort.
Ja, det är så fantastiskt det där, hur det svänger fort. Alltså, han var ju geniförklarad här efter
5-6 omgångar när
efter den där sviten där.
Ja.
Men så är det. Men jag tycker att de är ju lite luriga med. De är lite isolerade där framme, tycker jag. Allé är ju jätteduktig bollmottagare. Alltså fenomenal bollmottagare. Men han blir ju lite ensam där framme, känns det som. Jag vet inte om de har tillräckligt mycket löpare runt omkring heller. Kanske skulle behöva. Nu skickar de ju fram lite mer folk där i slutet när de jagar matchen. Och då gjorde de ju ändå 2 mål.
Ja, precis. Kanske är lite för försiktig, Pellegrini.
Ja, kanske.
Sheffield United 3, Burnley 0. Bara konstatera att Newcastle och Sheffield United är de enda som gör 3 mål den här omgången. Ganska målfattigt.
Var det första gången under Steve Bruce som Newcastle gjorde mer än 1 mål i en match? Jag tyckte jag hörde något om det.
Mer än 1 mål?
Ja, jag måste kolla upp det. Jag tyckte jag hörde det.
Nu försöker jag tänka efter det här, men visst har de gjort fler än 1
mål? Jo, det kan nog stämma.
Ja, är det var det. De har inte gjort mer än 1 mål i ligan än först nu.
På tal om guldfattigt.
Men nu lossnar det.
3. Så går det när man spelar Shelby från start. Jag är ju oerhört delad här nu, för nu vill jag ju ha båda bröderna Longstaff och Shelby från start.
På samma mittfält här.
På samma mittfält. Det blir lite trångt.
Ja, det kan bli lite i ansvarsfördelningen där. Men då väljer man ju Longstaff sen då alltså.
Ja, men alltså just nu gör man ju det. Men samtidigt vill jag ju att Shelby ska spela.
Du vill det.
Jag vill det. Steve Bruce är ett geni. Han, han listar ut ett sätt att skohorna in alla tre på ett oerhört nordengelskt och dynamiskt vis. Ja, Sheffield United, Burnley. Jag gillar, Fleck gjorde mål igen. Det är en spelare som växer hos mig. Mycket förtjust i denna Fleck som man har fått lära känna under den här säsongen. Men vad är det de gör så bra, Kalle? Sheffield United, är det, har ingen läst sönder de överlappade mittbackarna än?
Så jag tror inte det är, utan jag tror mer att man har ju mycket energi när man kommer upp som nykomling. Det har vi ju sett många exempel på. Och sen är det här ett väldigt riskminimerande lag. Alltså de är ju väldigt kompakta defensivt. Det är spelare som vet att det är deras enda chans att spela Premier League. Och de gör det mesta av den möjligheten. Och jag tycker inte det är så förvånande att de är svårslagna. Det jag är lite förvånad över, det är att de tar så många segrar hittills. Men att de skulle vara svårslagna på hemmaplan, det kunde man faktiskt se framför sig. Och, men det är uppenbarligen så, det räcker långt att komma med ett kompakt lag som riskminimerar, gör det väldigt bra och springer livet ur sig, för det tycker jag att de gör. Det är en enormt hög motivation i det här gänget och det får de ut mycket av.
Mm. Ja, imponerande att de går så bra. Vi har fått mängder med frågor som vanligt. Carl Ogard skriver, kan man skylla på generationsskifte i klubblag? De kan ju reglera detta genom vad som köps in. Landslag förstår jag, men inte för klubblag. Och det är väl en ganska rättvis kritik man kan ge till klubbar, att de har ju en möjlighet att faktiskt ha lite planering. Sen det som händer är väl att alla spelare funkar ju inte så bra som man hoppas när man köper dem. Det är ju alltid en gambling. Och har du då ett par spelare ur samma generationer, om man ska säga, som ska liksom bygga över ett, som inte kommer upp i samma nivå som de som lämnar, då blir det ju ett kvalitetsdropp som man väl kan hänvisa till ett generationsskifte. Vi kan väl titta på Bayern München nu till exempel då, såklart, efter alla år med Ribéry och Robben.
Ja, men det är enklare om man är Bayern München och står högst upp i hierarkin i Tyskland på sin marknad, så att säga. Det är ju svårare om man är någonstans, som alla andra klubbar som inte är Bayern München, Real Madrid och Barcelona, som är liksom under den hierarkin och som alltid får leva med att få fram en bra ung spelare. Det behöver inte vara att du fostrar en själv i egna akademin. Det kan ju vara att du plockar en spelare som är 18-19 år. Det där spelar han bra, då kommer ju någon annan större drake och värva den spelaren och då får du ju börja om igen. Så att nej, det är svårt det där. Sen är det ju också det där med, säg att du har ju också krav på att leverera resultat under resans gång, och då vill du ju säg att du har en bra spelargrupp och känner att ja, men nu, den här säsongen skulle vi kunna göra någonting. Om du då börjar byta ut spelare där, så bara för att du ska börja tänka på framtiden, då kommer du ju inte kunna kanske göra den där fullträffen heller. Så att det är ju svårt, det är därför det är så många som misslyckas med det. Det är ju väldigt komplicerat och komplext.
Mm. Fråga från David Alihed. Snacka Lindelöf, som västeråsare tar emot att skriva detta, men duger han? Passar han verkligen in i Manchester United och Premier League? Borde han byta klubb och liga? Vad säger du, Frida?
Han fick ju oerhört mycket kritik från tidningarna här efter matchen i helgen. Och han har ju fått ganska mycket kritik också. En del oförtjänt, kan jag tycka. Sen en del annat är väl, ja, lite legitimt. Vi känner ju till hans svagheter, och han har ju faktiskt vissa av dem, exempelvis då spelet i luften och sådär. Och jag sa ganska tidigt där, när Tuan Sebe var så himla het ett tag, att det skulle inte förvåna mig om Tuan Sebe har ersatt Lindelöf i Uniteds startelva, alltså innan säsongen är slut. Och det tror jag dels i så fall kan ha lite att göra med Tuan Sebe, en egen produkt, vilket de ju gillar. Han är engelsman dessutom. Men jag tycker fortfarande att Lindelöf är en oerhört bra mittback. Jag har svårt att skända honom eller såga honom vid fotknölarna helt och hållet.
Lider han lite grann av det där som vi var inne på tidigare med att kollektivet inte verkar funka. Alltså, så här, Chris Smalling går till Roma och gör succé i Serie A liksom.
Mm, ja, det gör han ju såklart. Det är ingen tvekan om det. Det gör väl alla spelare i Manchester United just nu. Alidi också av att det inte finns riktigt ett passningsspel som passar honom. Jag tycker som den här matchen, han slår ju några riktigt fina passningar inledningsvis i den här matchen. Riktigt fina uppspel där han liksom hittar in mellan linjerna, men det är defensivt som han har haft tufft när han blev lite duellspel i egen box och så. Och det där behöver man ju en rejäl fysik om man ska lyckas i England som mittback. Beroende på lite hur laget spelar och så. Jag kan ju se honom passa bättre i Spanien än i England. Det är ingen tvekan om det. Men jag tror fortfarande att skulle laget vara mer harmoniskt och fungera bättre, så skulle han också se bättre ut i Manchester United. Mm.
Rasmus Magnusson skriver: är topp 4 spikad nu? Kan något lag hota Liverpool, Manchester City, Leicester och Chelsea som det ser ut just nu? Alltså, det är rätt tidigt på säsongen. Jag tror inte vi har några spikade placeringar än så länge, men visst, det är ju ett litet dropp. Och Arsenal då, som är väl huvudkandidat att ta sig i alla fall på kort sikt in i topp 4 igen, de möter ju Leicester till helgen. Och det är klart, ja, skulle Leicester gå segrande där och ha plötsligt 9 poäng ner till,
ja, då är det ett
Arsenal,
avstånd.
Då är det verkligen ett avstånd.
Men det kan gå fort.
Det kan gå jättefort.
Ja. Men det känns inte oförtjänt i alla fall att det är de 4 lagen som ligger i topp.
Nej, alltså, de har förtjänat det. Nej, precis. Det håller jag helt med om. Det är de 4 lagen har spelat betydligt bättre än övriga.
Ja. Anders skriver: kommer VAR att behållas och utvecklas till någorlunda fungerande system, eller kommer det avskaffas inom några år? Vad tror ni? Jag har ju undvikit VAR så här långt i det här avsnittet. Det har vi gjort bra. Kanske nuddade vi det vid något tillfälle. Jag tror inte att det kommer avvecklas.
Nej, det är för mycket prestige i det.
Ja, utan däremot kommer de fortsätta skruva på det. Nu var det väl Gary Lineker som var ute i sociala medier. Och han är ju en tung röst, ska man komma ihåg. Jag tycker det blir ganska uppenbart att när de införde VAR i Premier League, så lyssnade man väldigt mycket på de som var kritiskt inställda till VAR, att det tog lång tid. Det här med att domaren ska lämna planen och springa ut och titta på en skärm. Att det skulle underminera domarens auktoritet på planen. Alltså den kritiken som fanns mot VAR före Premier League införde det, har man på något sätt tagit för stor hänsyn till, är min uppfattning. VAR kliver inte in även när det blir uppenbart att domaren har gjort fel, för man vill inte underminera domarens auktoritet på planen. Domaren har order om att inte själva springa ut och titta på situationerna. Och alltså, den här typen av mittenväg som man har försökt sig på i Premier League, med att undvika de här sakerna som initialt var den stora kritiken mot systemet, har gjort att det har blivit ännu sämre. Alltså, då har man heller inte fått ut de positiva egenskaperna som VAR faktiskt för med sig, med att rätta felaktiga domslut när alla kan se det. Istället så har det blivit ett dubbelfel där vi kan titta på det nu, vi kan göra en granskning, men VAR-rummet vågar inte. Istället har vi fått ett system som sätter en bedömning, hur fel har domaren? Och sen ska då den avgöra, ja, men domaren har bara lite fel här. Ja, men då gör vi inte. Ja, domaren har lite mer fel. Kanske vi kan kliva in här. Ja, men nu har domaren jättemycket fel, så nu gör vi någonting. Då är det där bedömningen hamnar. Inte huruvida det är en förseelse på planen, utan bedömningen hamnar istället vad, hur fel har domaren? Och det är ju helt uppåt väggarna. Då är ju systemet trasigt liksom. Och det är där vi är idag. Fan, nu blev det en rant om VAR igen från min sida. Men vad fan. Jag tror att de också kommer inse att de har klivit in fel i det här systemet i England, och kommer fortsätta skruva på det. För av med det blir vi inte. Det är jag helt övertygad om. Viktor Falkenström: var det han bättre än någonsin, eller blev siffrorna dopade av matchen mot Southampton? Alltså, det var ju bara ett hattrick mot Southampton. Det finns fler som har gjort hattrick tidigare. En skyttekung gör ju hattrick då och då. Jag tycker VAR är precis så bra som man någonsin har varit tidigare. Han är tillbaka på de här 14-15 nivåerna, tycker jag.
Han har en ganska bra uppbackning där nu också. Av spelare som kan spela fram och skapa runt omkring honom. Och det har inte haft på det sättet tidigare. Det är, visst, Mahrez var kreativ, men då var det ju mer att det var tidiga bollar in bakom backlinjen. Han skulle springa och göra jobbet själv. Nu känns det som att han får rätt bra bollar där framme.
Erik Almarsson undrar, varför spelas Torreira inte som defensiv mittfältare och vilken är egentligen Arsenals bästa mittfältsuppställning? Ja, om ni skulle ta ut ett Arsenal mittfält här nu då, tillsammans, hur skulle det se ut?
Ja, jag säger det alltså. Jag vet knappt längre. Vilket är oroväckande i sig att man inte ens, alltså om inte vi har någon som helst aning om vilket Arsenals bästa mittfält är, då är det är väl kanske en sak, men Emery verkar inte heller veta vilket hans bästa mittfält är.
Jag hade ju hellre sett ett tvåmannaanfall där framme. 4-2-2-2. Då hade det varit ett tvåmannaanfall eller tvåmanna mittfält och mer två spelare som orkar löpa och täcka upp, och då hade jag spelat Guendouzi och Torreira. Och sen tvåmannaanfall med Lacazette och Aubameyang. Och sen haft yttrar då som kan gå inåt i planen. Özil på en sida. Men som sagt, det hade ju byggt upp på att spelare har huvud på plats och motivation. Det är så mycket annat att ta in också. Och under Emery här och nu så vet jag inte om Özil ska spela. För att jag vet inte om man har mentaliteten för det just nu.
Känns inte så det funkar där.
Nej, det funkar inte. Så att det blir ju liksom en fråga om många parametrar.
Mm. Ja, det är vi som helt utan press har svårt att ta ut ett fungerande mittfält här, så ska Emery under den pressen han befinner sig i för tillfället göra det, och med krav om leverans varje gång de spelar.
Ja, det är hans jobb också.
Han får rätt bra betalt för det. Det ska gudarna veta. Vet ni vad? Det var allt Premier League-podden hade på agendan den här måndagen. Och ja, lite Champions League i veckan. Lite nya tag till helgen. På fredag är det Premier League igen. Det är en sån här vecka. Det är fotbollen bara tugga på. Europa League på torsdag. Ingen ro, ingen rast.
Nej.
Ser vi väl fram emot, eller?
Absolut.
Definitivt.
Ja. Pepp. Bra. På återhörande hörni, så hörs vi om en vecka igen.